Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Är dömd 40 gånger. Han har hållit en avhuggen blödande penis i sin hand. Snacka om start. Han är känd från TV som Thor i Gladiatorerna. Han är min banneman. Nej, det är du inte. Du är
baneman.
Baneman. Nej, jag får stryk av dig i Millennium-filmerna. Det är min största och kanske allra bästa vän, Micke Spreitz. Välkommen.
Tack snälla. Och tack för din fantastiska mat. Det var fan den bästa pasta jag äter. Den var galen. Ja. Även om jag blev hånad för jag inte åt kött. Men jag tar det.
Det är lite så här, Micke känns inte som någon som är vegetarian. Faktiskt när jag berättade för min son, han trodde jag skojade att du var vegetarian. Han bara, Micke. Men vi känner ju varandra länge. Vi känner varandra sedan 1985. Kommer du ihåg hur vi träffades första gången?
Inte hundra, men jag tror att det hade med örnen att göra.
Exakt. Jag hade läst att det var de gav kickboxningsklasser på örnen som var en boxning. Det finns en ny örn, men den gamla örnen som låg på Östgötagatan i Stockholm. Så jag tog mina träningskläder och gick dit för att träna lite kickboxning. Kommer in och ser att alla är väldigt stora. Micke, du är ju 1,99.
Ja, nu är jag det. Ja, det här var ju länge sedan.
Då var du två.
Då var jag 2,40.
Ja, men det var alla. Och jag kom in där och sen så här.
Kan det var jag biffar. Var det?
Ja, alla var enormt. Alltså så här, men det var inte bara det att folk var 2 meter. De vägde så här 110 kilo. Men inte så här, alltså med rutor på magen. Otäcka jävlar. Stora jävla monster. Och jag tävlade i taekwondo då. Och min viktklass var 64 kilo. Så jag var inte störst, kan jag säga. Så jag kom in där och frågade så här, kan man träna? Och det var jätteskum. Känslorna kom in. Folk bara så här, okej. Okay. Alltså ingen mer med det. Så jag gick och bytte om. Och så det var ingen organiserad träning. Utan någon stod på säck. Så jag tänkte, men jag slår lite på säcken. Och så dök det, efter 10 sekunder så dök det upp någon stor jäkel som blev en vän. Som heter Magnus Cederblad. Och han kom med 3 SM i boxning, tror jag. Svensk mästare i kickboxing, svensk mästare i taekwondo. Och jag fick så jävla...
Europamästare i jutsu.
Ja, just det. Jag fick så jävla mycket stryk. Jag fick stryk av dig. Jag fick stryk av alla. Du var väl 2 i Europa i karate, va? Var det inte det?
Ja, som junior var jag det.
Och det visade sig att det var ingen öppen träning, utan det var en massa dörrvakter som hade hyrts där.
Ja, det var fantastiskt.
Så det är första gången, då fick jag en riktig jävla omgång. Men jag tänkte, fuck them. Fuck them. Så jag gick dit nästa söndag igen. Tjena, kan jag träna?
Det var då du vann. Du fick ju street cred när du kom tillbaka. Folk bara, vad i helvete? Du fick mycket då.
Ja, jävlar.
Jösses.
Nej, men du vet när folk sparkar så hårt på benen som man liksom, du vet, man haltar i 2 veckor. Nej, men det är första gången vi sågs.
Ja,
och sen har vi bott ihop. Vi har gjort mycket grejer ihop. Vi har varit till Las Vegas och boxats ihop. Och
vi har rest runt hela klotet ihop. Ja. Det har varit magisk tid alltså.
Men den blödande penisen.
Jag brukar ha den som ibland partytrick, beror på det för party, men jag jobbar som säkerhetsvakt på Arlanda och skulle gå såna här eskorter och grejer, alltså inte eskort.
Nej,
eskorter.
Nej, det har jag slutat med.
När det kommer
jag
folk.
Jag förklarar med the hard way.
Ja, exakt. Det kommer folk till Sverige och så ska man hjälpa dem och du vet. Hur som helst, jag höll på med karate, jag var med i landslaget då. Och så fick vi ett larm, vi var 4 stycken tror jag, säkerhetskontrollanter. Det är de här jobbiga jävlarna som ställ väskan på bandet, upprätt hack.
Uh-huh.
Jag kan det på finska för övrigt.
Hur säger man på finska?
Aset alla och kopist, jag har sett någon av Alekitos.
Min rackastansyn, det är min finska.
Ja, det är jätteobehagligt när du säger. Men hur som helst, så gick det ett larm och polisen stack iväg. Jag stod kvar en stund, men så tänkte jag, om det är fight där borta så kan jag säkert hjälpa till lite. Så jag tittade ut, det var på andra sidan på Arlanda, det finns ju en AMBP. Mm. Och jag såg att det var världens holmgång där borta. Så jag sprang bort och då hade de brytit ner den här killen som låg i en stor pöl med blod. Och så stod den flygvärdinna upptryckt mot väggen med händerna över huvudet, och jag tänkte, fan, det måste ha hänt något ordentligt här. Men hon var i chock liksom. Ja, och så frågade polisen, vad är det som har hänt? Han har skurit sig. Och då tänkte jag, han har skurit sig i handleden eller någonting, för det är, folk mår inte så bra alla gånger. Så jag springer fram och kollar och det är blod överallt. Och så ser de, det ligger en radio där under, jag vet inte om du är lite yngre än mig, men under telefonautomaterna förut så var den som en liten hylla där. Och under den
hyllan... Men så jävla ung, det är klart jag har varit telefonen.
Skoja, den lilla tågstolen. Men där under så låg en polisradio.
Mm.
Så jag går fram och så böjer jag mig ner och ska ta den här radion. Och då ser jag något i vrån.
Mm.
I ögonvrån. Så jag tänker, vad fan är det? Och så jag lyfter på blicken och så ligger en... det är så jävla bizarrt. Ligger en avhuggen snopp där. Och så säger jag till den här polisen. Jag vänder mig om och så säger jag, du, det ligger en snopp här. Han bara, jo tack. Du kan ta min radio och komma och hämta handskarna och så kan du ta den där. Okej, och det var ju inte läge och liksom, nej, jag vill inte hålla i den. Det var ju bara att göra. Så jag gick bort och hämtade de här handskarna och tog radion i ena handen och snoppen i andra. Och gick tillbaka mot poliserna. Precis då kommer en ambulans, patrull inspringande, och så har de någon liten typ oktagonväska eller oktagonformad väska. Och där står jag liksom med hans dabbe i handen. Så säger jag, vad ska jag göra med den här? det blir en konstig liksom.
Ja, ja.
Lite kastrationsångest. Så säger de, men lägg den här i väskan. Så jag lägger den i väskan och de åker iväg. Och där sitter jag liksom. Jaha, kände jag. Vad lustigt.
Hur kan man vara då?
Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg alltså. Mm. 20 kanske.
Oh, shit.
Något sånt där.
Men vad var han hade fått någon psykbryt då?
Ja, han, det var en jänkare. Han ville inte åka hem. Och han tröttnar väl på sin snopp så han skår av den.
Hur kan man tröttna?
Har inte du känt så? jag kan känna ibland, sen ångrar jag mig. Nej, men hur som helst, så det gick ett par dagar och jag var ledig, jag åkte hem, fick någon sån jävla ångestattack på bussen, så jag var tvungen att ringa min mamma. Kan du komma och hämta mig vid Gullmarsplan? För jag pallar inte åka buss. Och då trodde hon att jag snackade skit, men hon jobbade på polisen, så hon kollade, och i den där rapporten då så stod jag att jag var ju namngiven. Ja, det gick ett par dagar, jag åkte tillbaka och skulle jobba och satt och gjorde en kompis sällskap i den här passkontrollen. Och då kom den här snubben gående.
Han
utan snoppen. Ja, jag kände igen honom, men jag tänkte, vad fan, det är ju han. Och så var han boja då, och så kom han med två poliser. Så gick de igenom och så lämnade de honom vid flygplatsen, eller vid flyg... vad heter det? Vid gaten. Och då har de ju, alla amerikanska bolag har en sån här air marshal som kommer och hämtar om det är något knas och så vidare. Så då lämnar de över honom till den här air marshal och så kommer de tillbaka och då tänkte jag att nu tar jag dem på en gång och så frågar jag, var är han med snoppen? Typ. ja, säger de, det var han. Okej, så det, ni vet att han skår av den. Så tittade de på varandra och så sa de, vet du vad? De tog honom till, jag tror det heter Löwenströmska.
Ja, jag är på en Väspen.
Ja.
Där är jag sydd.
Aha.
Mm-hmm. Jag är från Väspen.
Inte snoppen, va?
Nej. Handledarna slipper igenom en ruta. 32 är mer stygn i handledarna.
Usch. Mm. Ja, hur som helst. Då hade han vaknat upp den här karen och upptäckt att snoppen satt där igen. Mm. Så då hade han tagit stadigt tag och ryckt bort den. Alltså.
Sydde de på den igen då?
Eller? Ja, med typ två av en rät och sen slängde de honom. Bara okej, hej då. Och sen fick han åka. Det var ingen mer mikrokirurgi på honom.
Åh, för fan.
Alltså man blir men vet du
bara. Jag tror vi avslutar den här podden.
Det läskigaste det var att den här polisen som var med, han berättade för mig att det här var tydligen ett vanligt sätt för folk som är totalt desperata. För att det har ju sånt, det är så värdebetingat för en man då med sin snopp och för en kvinna med sitt underliv. Och så det är ofta att de, likt exorcisten där, tjejer hackar och det är... barnförbjudet.
Ja, vad bra att vi börjar podden med det där. Alltså, ja. Alla kräks. Så,
chocköppna. Avhuggna snoppar. Tjoflöjt.
Jag hade tänkt prata lite. Vi har ju bägge jobbat i dörr rätt mycket. Så jag tänkte prata lite självförsvar. Mm. Liksom hur man, för att man tittar på folk när man liksom visar sig så här, så här gör man och så här gör man inte och så där, och så han slår och så är det helt uppställt och så det där har man aldrig sett på en gatfight. Och vi har jobbat vi har till och med jobbat ihop i rätt många år.
Ja, jag tror på kaféet jobbar vi ihop. Direkt. Även om vi jobbade omlott om man säger.
Men nej, vi jobbade ihop också.
Gjorde du det? Ja, det är möjligt. Vi bodde ihop i alla fall.
Åh, herregud.
Kaos.
Ja, kaos. Men när man pratar om det där med självförsvar och vad som funkar, vad som inte funkar. Alltså alltid de här killarna som hit och dit jag kan och det här, så här gör man. Ofta när det gäller gatfighter, de fattar nästan inte ens vad som händer. Liksom. Mm. Utan nummer ett, folk som kan slåss på gatan, nummer ett är taktik. Mm. Alltså manövrera sig in i en position där du kan slå först. Mm. Och där har du vunnit. Och de flesta människorna kan ju inte ta en smäll.
Så är det. Så är det absolut. Jag, av de här 40 domarna, att vi ens nämner det, det är för att de skrev det i Expressen. Mm. När jag skulle vara med i gladiatorerna.
Men du sa inte, stämmer det eller stämmer
det
inte?
Ja, det stämmer. Men det är ju
för... Men det låter ju som det inte stämmer.
Det är inte bara för våld allting.
Nej, okay.
Men det vill de gärna få att låta som. Utan det är ju fortkörning eller man har åkt i bussfil. Men det är ändå en dom.
Ja.
Men det var jävligt viktigt och när det skulle målas upp vilken fruktansvärd människa jag var. Men jag var transparent från början så att alla diskussioner bara dog. Ja. Det gick över på en gång. Så efter det har jag valt att hålla mig transparent och leva ett rättfärdigt liv.
Hur länge sedan är du dömd?
2006 tror jag.
Okay.
Ja, det blev lite stökigt när jag skulle få mitt visum, när jag skulle flytta till Kalifornien. Då fick jag jag fanns ju inte kvar i tingsrätten, utan alla domar finns kvar, trots att folk säger då att ja, efter 10 år är det borta. Det är borta från tingsrättens arkiv, men du åker till Riksarkivet. Så då får man gå och hämta ut, och där finns allt. Så då fick jag hämta ut det, och så fick jag förklara några domar på amerikanska ambassaden, och så fick jag lite så här vikt hörna på mitt pass typ, att kolla den här killen. Så varje gång jag kom tillbaka till Kalifornien, om jag hade varit här av någon anledning, så kollade de igen då och gick igenom frågan vad min mamma hette och du vet det här. Men det var också skönt, för att jag hade kunnat hoppat över och bara säga jag har aldrig dömd, jag har aldrig gjort någonting. Och det, jag hade kunnat klara mig igenom. Men jag hade redan bestämt att det här med rättfärdigheten gör en stark. Och gör man rätt så slipper man be om ursäkt, och man slipper backa, och man kan gå rak i ryggen. Huvudet högt och ryggen rak.
Mm, jag vet, jag som ändå erkände mitt brott, alla tog det jättebra.
Ja, det föll väl ut.
Det föll väl ut. Jag kan lugnt säga. Men nog om det. Vad heter det? Vi har ju en känd fight också på riktigt.
Ja.
Eller kanske en av de mest sedda svenska filmfighterna. Du spelar ju Niederman i Millennium-filmerna.
Ja.
Lisbeth Salanders brorsa. Du vet att det var, du vet, de frågade mig, känner du någon stor blond snubbe? Nej, du vet. Och sen så hittar de ju någon snubbe från Schweiz, någon jättestor snubbe.
Exakt.
Har du hört den här?
Ja, jag har hört det, att han var lite knäpp, va?
De satte på en handskar, han hade tränat kickboxing och sådär, skulle han sparra med mig. Det var inte speciellt hårt.
Alltså. Ja, ja, ja.
Men,
det här har inte jag hört, fan vad kul.
Nej, utan det var inte det var rätt alltså vanlig sparring. Så han åkte på någon proppa, men han var ju rätt stor. Eller ja. Han var ju över 2 meter, var ett monster, va? Så han åkte på några proppar där och sådär, var ingen med det. Men sen så hade han liksom velat ha dubbelt betalt om han skulle spela mot mig.
Ja, så kommer jag vara billig.
Sen så dök det upp, men vi har hittat en kille, jag tror du känner honom. Vem då? Men han är ju för fan inte blond. Så de färgade ditt hår. Och den är ju rolig. Du måste berätta om den scenen när vi gör upp där i den här ladan. För att vi tränade. Vad tränade vi? Hur länge tränade vi för den här?
Vet du, det är som jävla fascinerande hela historien. Mm. För att vi höll på att träna på den, säg ett par veckor.
Mm.
Och så någon dag innan vi skulle filma, så pajade min fot. En hålfotsena eller vad det heter, hade gått av. Så jag kunde inte stå ordentligt. Och,
du är vek,
ja. Ja, jag är vek och svag. Men du gav mig en tid. Jag tror det var du som gav mig en tid som Lena skulle ha haft hos en kille som höll på med laser.
Ja, just det.
Ja. Så jag gick upp på Sankt Eriks sjukhus var det här.
Ja,
det här var på fredag.
Just det.
På fredag var det. Och så skulle vi göra det här på söndagen. Skulle vi spela in det här då? Vi skulle öva på det, du och jag. Inför regissören. Vi hade satt ihop hela koreografin. Och jag gick upp och det var ju bara jag där. Sankt Erik var ju stängt. Det var ju liksom på kvällen. Så jag gick in och den här mannen som skulle hjälpa mig, jag säger inte hans namn av släktens för respektera dem. Men han skulle ju göra sin magic laser grej då på min fot. Och han började, och sen kände jag att han bara säckade ihop lite konstigt bakom. Så jag tittade över axeln. Och så sa jag till honom, hör, vad händer? Hur mår du? Så, nej, men då hade han dött.
Ja, just det. Det har jag glömt.
Det var helt bizarrt. Så jag med min onda fot, som det var ju liksom ingen lek, fick upp honom i en rullstol. Körde honom ut i korridoren. Och sen fick jag tag, de hade ett ambulansgarage där, eller har kanske. Och så gick jag ut och så sparkade på dörren och liksom öppnade. Jag behöver en ambulans. Men det var ingen som öppnade. Och så vände jag och kom tillbaka och då stod det en kille utanför och sa jag ska gå in och prata med min pappa. Och då var det hans son. Om jag inte minns det är helt fel. Det var helt bizarrt. Men sen fick jag på kvällen fick jag ett sms att han hade avlidit. Och sen skulle du och jag öva eller spela in det här på söndagen. Och vi hade sagt att min fot var helt kalanka så att det finns bara en tagning. Så kom du ihåg, det hängde folk i takbjälkar med kameror. Det var 5 eller 6 kameror. Och vi började kötta. Och du sa till mig, kör fullt. För att vi vill inte bli ihågkomna som två syltflaskor.
Nej, men så här var det. Vi spelade in det en gång först. Så var det. Vi körde sedan flera gånger. Vi spelade in det först en gång. Och så gjorde jag efter den här koreografin. Och så tittade vi på monitorerna. Och det såg ju helt jävla helt jävla pajet ut. Och det var du som sa till mig sen när vi gick tillbaka. Du bara, du vet vad vi måste göra. Jag bara, nej, vadå? För att grejen var, du kände inte smärta i filmen.
Nej, just det.
Du gör det på riktigt, va?
Inte du.
Precis, så det där var inte något stort problem för mig eftersom det var jag som sparkade på dig. Liksom.
Ja, ja.
Och sen skulle du sparka en gång i min mage och jag hade ju som en plåt liksom, i magen.
Ja, just det.
Och vad vägde du då? 120 kilo?
132.
132 lätta kilo muskler.
Nätt.
Och jag köttade ju på det. Kommer du inte ihåg det? Det var omtagning, du vet. Och jag sparkade på ditt lår. Och så sparkade, det ser ut som jag sparkade huvudet, men upp på din axel. Så du var ju helt jävla blå. Och haltade och så på din onda fot. Liksom. Du var så jävla arg. Och sen så till slut då, när det var din tur. Du hade en spark. Och jag bara såg att du bara, nu jävlar ska han få igen den lilla jävla. Och du bara tog sats, men jag hade ju den där plattan. Liksom. Du var ju som bara sparkade trött din tönt. Liksom. Och så precis när du skulle dra iväg sparken. Bara, stopp. Kameranen. Plattan syns. Paolo, kan du ta av den? Jag bara, så jag fick en spark. Alltså den här sparken. Det ser ut som det är en sån här rep som drar mig. Det är du som sparkar full. Jag flyger som en jävla mäla.
Nu vet jag vilken spark du menar också. Det är den där sidkicken.
Jag flyger som ett jävla som en mäla. Och bara brakar ihop där i liksom en hög. Och heter han regissören. Bra spelat, Paolo.
Kommer du ihåg när det var klart? Hur det var helt tyst. Efter den där sidsparken så gör jag dig en smäll. Och sen blir det helt tyst. Och sen börjar någon så här. Börjar applådera. Och sen brakar det loss.
Ja. Ett minne för livet.
Ja, alltså. Det var magiskt. Fy fan, det var kul alltså.
Men återigen, vi försöker prata om tog en liten vändning här.
Ja, lite grann.
Självförsvar.
Ja.
Ja, men med att det handlar om supermycket taktik, att manövrera in sig i rätt position. Det där fattar jag aldrig folk. Du vet. Och att du, så fort du släpper en gatufighter innanför det här så kommer det smälla. De är alltid superaggressiva. De går alltid på full jävla macka.
Ja, det är sant.
Hur löser man det?
Ja, jag jobbade, hur konstigt den låter efter det vi har pratat om hittills, jag jobbade faktiskt med kommunikativ konflikthantering på polisskolan. Och vad jag kom fram till där var att de som skötte sig överlägset bäst var tjejerna och de killar som hade jobbat i dörren. Tjejerna för att de var sluga och jag var en tjejtjusare och tänkte att man kanske kan fika efter. Om du fattar. Så det, liksom när de började tjena. Så hej hej, sa jag. Och så sträckte jag fram händerna och så bojade de mig. Men killarna såg ju mig lite som ett hot sådär. Och skulle spela den här tuffa.
Ja, men berätta. De fick försöka gripa dig bara.
Ja, just det. Och så skulle jag
göra motstånd.
Om de gjorde på fel sätt så skulle jag göra motstånd. Och av killarna var det de som hade jobbat i dörren som styrde upp det.
Mm.
Genom att säga, tjena, är det du Kalle Kula? Och så stod jag där helt plötsligt och var bojad.
Mm.
Och så kom någon sån här från ja, någon liten håla någonstans som minsann ska röja upp i Stockholm.
Ja, ja, ja.
Och då blev det ju alltid bråk. Alltid, och slängde in folk i klädskåp och allt möjligt. Det var action alltså.
Ja, men det måste vara ett rätt bra sätt för polisen att träna också. Väldigt på riktigt. För att återigen, när man ser såna här, ofta självförsvarsvideos på YouTube, alltså det där funkar inte.
Det är
inte.
Så fånigt.
Det finns inte en chans. Va?
Men det mentala, och då hade inte den här kränkhetsperioden börjat riktigt. Nej. Men du kommer ihåg Geja.
Uh-huh.
Ja, hon jobbade ju också där.
Mm.
Och det är en
rätt så stor svart tjej.
Ja, en svart tjej som
är rätt stor också.
Ja, och inte är rädd.
Nej.
Och hon spelade på det kortet. Så när de kom in och sa tjena, tjena. Och då säger du tjena för att jag är svart eller? Och då vet de bara, va? Ja, men säger du tjena för att jag är svart? Till slut var det hon som stod och skällde ut dem. Så just den grejen är mycket psykologi, och precis samma när man står i dörren. Vill man kan man få slåss varje kväll.
Oh, ja.
Men det blir jobbigt också. Så att man styr upp det på något sätt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Precis, och den är rätt spännande där med folk, just det med dörrgrejen. Ja, jag stod bara där och så gick dörrvakten fram och så bara brottade ner mig. Ja, tjena. Av alla jävla idioter man... Alltså du vet, så mycket dumskallar man möter på en kväll.
Ja.
Att man väljer den snälla killen som står i hörna och alltid säger ingenting. Alltid. Och så bara brottar man ner honom.
Bara spontanbrott.
Alltså. Jag bara stod där och så brottade han ner mig.
Bara slängde han mig i backen.
Ja, tjena.
Men vet du, jag har tänkt många gånger. Mm. Vi har ju, hur konstigt den låter, Paolo och jag. Vi är en som en liten triad. Det är jag och Paolo och en annan kille. Han kanske vill bli namngiven, men han är faktiskt läkare och en ordentlig människa.
Mm.
Men vi har sagt, vi har pratat om att skriva en bok om vårt liv som dörrvakter.
Oh,
herregud, alla vad man kändisar, har sett.
Alltså,
Människa. Det skulle bli en storsäljare.
Ja, men det var ju det är helt sinnessjukt med folk att fylla och pengar och Café Opera också där när det var som populärast. Alltså folk flög, jag vet så här, Rolling Stones kunde flyga dit för att gå ut på kvällen. Alltså. Ja, det var helt
makabert. Men det var en glad tid ändå, även om det var mycket stök och bråk och sådär. Men det var en glad tid, det var...
Och dörrvakter på den tiden, man fick ju nu för tiden man var inte förordnad och du hade ju ingen bricka.
Nej.
Utan man om det var något så
fick
man ju
Stureplan det blev så.
Fick man ju slåss liksom.
Ja. Det var ju som att bevaka sitt eget vardagsrum och så kände man ägaren som person.
Ja.
Och så sa de att de här vill vi in och de vill vi inte in, och så såg man till att det blev så.
Ja.
Så det var,
men det var spännande på Café Opera på den tiden, för att det var ju liksom där i början, slutet på 80-talet, början på 90-talet, det var ju liksom, det fanns ett ställe i Sverige.
Mm.
Vi hade kö liksom från 6:30 varje kväll. Alltså, och dörrvakten var rätt viktig, för man byggde ju liksom miljön där inne. Och de ville ju ha, inte att det var liksom, om det var för mycket kostymer så var det tråkigt. Utan de ville ha snygga tjejer. Snygga tjejer gillar snygga killar. Men snubbar med mycket pengar. Mm. Du vet, du hittar den här mixen så alla spenderar mycket pengar. Och det där var en konstform, måste jag säga. Jag brukar, på torsdagarna var det ofta mycket bankfolk. Mm. Då var det, kom det förbi en kille med tuppkam. Då var det alltid så här, du, vill du, får jag bjuda på en öl? Ja, men så helt plötsligt, det var fullt mycket. Men en kille med tuppkam bara bytte hela liksom, stämningen på en kväll.
Och sen blev man ifrågasatt hur mycket man hade i studielån. Och jag kommer ihåg, för dig och mig var det inte så mycket. Mm. Men för våran vän då, som har studerat hela sitt liv, så... Mm. Han sa det, nej, det är inte mycket, sa han. Och han kunde ha sprungit i åtter runt om på alla sätt.
Jag kommer ihåg, vad hette han? Han som dog i fallskärmsolyckan där. Vi kanske ska nämna, det var en kille jag jobbade med. Stor kille, spelade handboll. Kommer inte ihåg, jättetrevlig. Alltså 100 kilo muskler, alltså supertrevlig.
Ja.
Det kommer jag ihåg, det var en av de första gångerna man så här... Så här, när man inte var gat, liksom man förstod skillnaden på en själv, att man var en gatmänniska och de var så akademiker liksom. Då kom det ett gäng förortsgäng och jag såg ju direkt, här kommer bli trubbel, så jag började liksom typ stretcha. Och så kommer de fram till då min kollega som, och då så han säger lugnt till dem, så här, ni måste stå i kö om ni inte har stamgästgården, han får inte gå förbi. Du är där, du vet. Och så börjar de skrika, och så börjar en som skriker bara, din mamma är en hurra! Och jag bara direkt, nu jävlar. Nej, men du vet, nu där gick gränsen. Han kan ju inte för hora.
Ja,
han bara så helt lugnt var, så nej, min mamma är inte hora, hon är bibliotekarie. Så kan man ju också
då lär man sig något.
Ja. Men man lärde sig verkligen det här med att ta skit. Alltså, det var ju,
Jesus, man åt med skyffel. Eller var, ibland med all rätt, men oftast inte faktiskt.
Nej.
Och sen det här sköna, du vet, när folk ska visa hur lojala de är mot varandra på kontoret, så kommer det 40 stycken.
Ja, personalfesten.
Ja, 39 är nyktra och en är dyngrak, och det är han som är indier eller afrikan eller något som jobbar på lagret. Han har typ...
Vad du säger, att utlänningar med benägna blir fulla? Är du rasist eller?
Verkligen inte. Men han är väl så jävla olycklig, för han blir så hunsad på jobbet. Så han
just super, de är rasister.
Han super ner sig. Nej, men då skulle alla visa. Och det kommer jag ihåg. Det var helt galet hur folk... Nej, men han är bara allergisk. Tänk alla de här ursäkterna.
Ja. Nej, men så fick man jobba sig ner. Man fick också... Alla gick in och så var han alltid sist.
Ja.
Så vart han stoppad. Och så bara... Så går de in och hämtar honom. Så kommer lagerchefen och skäller ut honom. Han kommer inte komma in. Sen kommer ekonomichefen och skäller ut honom. Så kommer vice vd och skäller ut honom. Till slut kommer den dummaste jäveln som är vd och skäller ut honom. Och bara ber han dra åt helvete liksom.
Ja, men det var glada tider ändå. Det var annat. Det var oskyldigt, även om det var käftsmällar. Men som det är nu, så har det ju... Jag skulle inte för mitt liv vilja jobba i en dörr igen.
Jag var till för sig knivhuggen i dörren. Sånt.
Ja, och du blev det. Jag klarade mig faktiskt.
Den var ju bäst. Alltså, vart knivhuggen, vart iväg, skjutsat till sjukan, så kommer polisen efter en halvtimme med så här uppslaget block. Ni vill göra en anmälan här. Ja, hon är på sjukan. Vi var med vår tredje kompis, som inte nämner med namn, läkaren. Så han var inte läkare då, men då var jag, det var ju på SÖS då.
Men då bodde vi ihop, eller hur?
Ja, jag var på SÖS, och du vet, så här, Sverige, svensk, redan då var det ju kaos liksom, du vet, en lördag kväll. Så att, alltså, jag är öppet så, är jag huggen i huvudet liksom. Jag ligger och så här, och de har så mycket folk, så jag får hålla en binda liksom, och det bara rinner blod. Jag tänker så här, efter ett tag så tänker jag så här, fan, jag börjar yra, för jag tittar över på andra sidan, då i min liksom när jag börjar yra. Jag ser en dvärg som bara hoppar upp och ner. Bara studsar, bara skriker så här. Och jag tänker, vad fan är det där? Så jag säger, fan, jag måste yra, det är en dvärg. Nej, det är en dvärg som har tagit en jävla överdos. Som på knark. Tillbaka till kampsporten. Vem är den tuffaste du har sparat med? Förutom mig.
Ja, jag tror att, helt ärligt, jag sparrar med Remy Bonjasky som är en K1-legend.
Legend.
Fast jag tror den absolut jobbigaste och den som är ondast, det är Jörgen Krut.
Ja.
För det är obehagligt.
Ja.
Jag vill helst inte prata om det.
Nej, men jag har ju sparat med honom också. Det gör lite ont bara jag hör. Alltså den här,
ja, det är hemskt.
Men så här, jag är lite snabbare på händerna, dumt nog. Liksom. Som man är så här, bålgeting. Träffar han lite, vilket bara gör det mycket värre. För han bara ligger så bara drar han, du vet, en jävla så här, smalbenspark över armarna. Så här. Man bara så här, och sen så du vet, efter två ronder så kan man inte ens hålla upp händerna. För att
det är fruktansvärt. Mycket, ja. Jag tränar ju nu nere på All-Star med Alex Gustafsson allihop. Fast jag har aldrig sparrat mot dem. Jag kan tänka att det måste vara en riktigt obehaglig... Nu är han en fantastiskt snäll människa, men en obehaglig upplevelse. Mm. För att man blir bollad med som en liten... Mm. Ett garnnystan, va?
Jag måste säga att Oman Bovic är en jävla obehaglig jävla.
Jag inte sparra, men vi har gjort några övningar så här. Man känner att den här killen kan göra mig illa. Men Jörgen är liksom by far den läskigaste jag har sparrat mot.
Jag sparrade med Steve Collins en gång på han slog ju Nigel Benn.
Mm.
Blev världsmästare mellanvikt. Första gången jag såg honom, jag var nere, satt ner och kollade, tränade på Lennox Lewis Center heter det, och då var det tre ringar, och så såg jag någon som skuggade så här, såg inte speciellt. Jag tänkte, fan, är det en skådis? För det såg inte alls bra ut, men alla tittade så här. Då visade sig det var han. Och det var de där liksom halvkrokarna, när de träffade man sparrar då
man står vid pärleporten 13 gånger på.
Men hårdast av alla är Javier Castillejo, min första VM-fight.
Vet du, jag var rädd för din hälsa. Jag kommer aldrig glömma när vi satt på East och käkade sushi och du mitt i när du ska ta en tugga bara stannar. Du stannar i rörelsen, du har liksom sushibiten precis vid mun och sitter helt still, och så börjar rinna dregel i mungipan. Tänker jag, shit, han måste ha fått permanenta skador. Och då är han med också, våran läkarvän där. Han säger, det här kan inte vara nyttigt.
De stoppade ju i sjunde ronden. Och jag ville ju fortsätta, jag ledde ju på poäng. Det var rätt jämnt på poäng, men det visade sig att han hade brutit käken. Jag har brutit näsan, jag fick sy 15 stygn i ansiktet och brutit reben. Så jag mådde inte jättebra där på.
Men vi åkte till Vegas.
Vi åkte till Vegas.
Det var kul. Mm. Det var glatt. Ja, vi har gjort lite grejer tillsammans.
Men om man ska prata om nutiden då, med manligheten. Vad skulle du ge din 16-åriga Micke Sprites för råd om du träffade dig själv?
Om jag hade träffat den 16-åriga Micke då, 1980 vill säga, 1980 precis, så hade jag nog sagt att du duger. För det har varit min grej hela mitt liv, att försöka få framförallt min pappas bekräftelse. Ja, det har varit som ett mål för mig hela mitt liv. Och till en början när jag var yngre så skyllde jag många av mina misstag på honom för att han inte hade gett mig det. Men skälet till att han inte gav mig det har jag insett nu när jag blev äldre, att det var inte att han inte älskade mig, utan det var att han hade ärslet fullt. Han jobbade så mycket han kunde för att vi skulle få ett bättre liv än vad han hade haft materiellt. Jag hade hellre haft med min pappa, men tyvärr nu är det för sent. Men jag försöker att föra det vidare till mina barn istället. Och istället för att köpa en massa grejer så vill jag spendera tid med dem.
Det är den klassiska arbetskraftsinvandrarpappan. Fy fan vad de jobbade.
Det var helt sjukt. Han sa till mig, när jag kom till, han var, alltså, han jobbade jämt.
Jämt?
Och han sa till mig, när jag kom till Sverige, kunde man inte svenska, fick man ingen jobb. Hade du ingen jobb, fick du inga pengar. Hade du inga pengar, fick du ingen mat. Det var ingenting. Det var bara att köra. Han satt och körde, han var utbildad inom hotell och restaurang i en jätteansedd restaurangskola i Schweiz. Och min pappa var österrikare. Så han gick där i skolan och sen flyttade han till Sverige. Och då fick han sitta och köra lastbil och leverera batterier till folk. Och det tycker han var liksom en period i hans liv som var katastrofal, för han gjorde inga stålar och han var borta ändå ganska mycket. Men för mig så var det en av de bästa, för att då satt jag med honom i den här lastbilen. Mm. Och min pappa hade en egen lastbil, fattar du det? Ja. Alltså det var ju så stort, va? Ja. Men tyvärr, han och jag, det blev schismer emellan oss. Ja. Bägge två var jävligt stolta och så vidare. Men när det var 3 månader kvar, det visste vi inte, men han hade 3 månader kvar att leva, så sågs vi och så käkade vi med varann och så pratade vi med varann, och vi tog inte i hand och sa förlåt för vad jag gjort, men allt är glömt liksom. Mm. Och jag fick sån jävla ångest när han gick bort, för att jag hade suttit i tv och slagit mig för bröstet och sagt jag ska pissa på hans grav. Mm. Och det var det sista jag tänkte när han väl försvann. Va? Mm. Så
det är ju det där att de gjorde så gott de kunde.
Ja, jag ville ha haft mer tid.
Men du måste, när var din pappa född?
42.
Ja, min är född 37.
Mitt i kriget.
Ja, men det är en helt annan. Farsan säger att han kan fortfarande vakna och komma ihåg flygräderna. Han vaknar.
Ja.
Kommer ihåg flygräderna.
Min pappa, som sagt, han är österrikare, och hans pappa blev tagen och satt i Sibirien och som krigsfånge och kom tillbaka och var... Han var ju hatisk liksom mot mycket. Men också han gjorde det bästa han kunde. Och min pappa, jag har insett nu, inte på senare år, men det var ett par år sedan, att han var en, om vi kommer tillbaka till ämnet, man. Han var en riktig man, och han visste inte bättre då hur mycket värt det hade varit för mig att spendera tid med honom. Mm. Han ville, vi skulle ha en guldfärgad Volvo.
Ja.
Det fick vi. Segelbåt, villa. Och det var ingen liten villa. Det var liksom ett riktigt schabrak. Va? Men han gjorde verkligen sitt bästa. Och sen märkte han att familjen är borta.
Mm.
Och det vill aldrig jag komma till den
insikten. Han jobbade bort familjen.
Han jobbade bort familjen. Ja. Och jag vill inte komma dit. Jag har jobbat mycket, men det jag jobbar med nu, det är nog det minst glamorösa, mest, alltså 5:30 varje morgon väcker jag klockan, så ska jag iväg och så ska jag sätta mig i bilen och åka till Södertälje och så ska jag riva lägenheter och bygga upp kök. Och jag tänker, det här har jag gjort nu i 2-3 månader. Förut jobbade jag ju med ungdomar då.
Mm. Du har gjort allt. I perioder har du haft så mycket pengar så att det bara...
Ja, absolut. I perioder jag åkte fläskiga märsor och köpte hus. Och... Mm. Men det här känns på något sätt, det känns manligt. Förstår du?
Jag förstår exakt.
Jag har ingen kvinna i min närhet som har sagt till mig, gud vad kul, kan man få följa med och jobba som rivare i Södertälje och gå upp 5:30 varje morgon. Det känns jävligt bra. Det är hard labor, det är blue collar, man jobbar.
Jag tror att det finns en del i oss, manligheten, som har helt gått förlorat i den här liksom nya manligheten. Jag tror att hela manligheten, man pratar väldigt mycket om det toxisk liksom maskulinitet och allt så. Jag tror att det handlar rätt mycket om förvirring. Jag tror att det handlar om att vi måste igen liksom så här skapa en manlighet. Man måste skapa rutiner. Det finns inte ett enda samhälle som har, liksom, där man inte hade manlighetsriter med smärta. Allt sånt där. Det är en otroligt viktig grej. Och jag som är pappa till en son, liksom, det är en otroligt liksom, viktig fast grej. Liksom.
Det är lika viktigt för mig. Jag har ju 2 döttrar och den stora tjejen, hon är ju vuxen. Mm. Men den lilla tjejen för henne att få se. Alltså om jag skulle vara en pappa, jag har ju varit i perioder här i Sverige för att jag inte har hittat någonting att göra. Jag jobbade ju först med de här ungdomarna då på anstalter och försökte liksom humanisera lite, men det gick inte. Det är en story för sig. Men nu när jag har det här jobbet och går upp liksom varje morgon och sticker och jobbar och hon ser att det här är ingen lek. Man kommer hem och har sår överallt. Igår var jag på sjukan och sydde igen huvudet för jag fick ett järnrör i skallen. Och alltså, på något sätt så känns det som att de här influencer, hela den här biten, alltså när en 26-årig kille sitter och berättar om livet, hur det ska levas. Mm. För mig blir det jättekonstigt, för jag har gjort det han har gjort fast för 30 år sedan. Och jag vet vad det kommer bära av, och jag vet vad det kommer bära för frukt för honom. Det är möjligt att han får en massa pengar, men han kommer fortfarande vara vilse i pannkakan när han blir stor. För han har ingen karta. Alltså,
exakt.
Från man till son eller man till dotter. Jag sätter exempel med min dotter, med lilltjejen, att jag öppnar dörren på bilen. Hon sitter kvar tills jag öppnar dörren. Mm. Och det är en varningssignal för henne om en kille kommer och hoppar ur bilen och går. Mm. Vad är det här för snubbe? Han öppnar inte ens dörren.
Det där min son är, och det där måste jag säga, som det där har vi också varit jättenoga med, att man låter kvinnor gå före och så. Och det är inte för att kvinnor är svaga könet, utan det är för att du är fucking uppfostrad. Du har lärt dig hur världen funkar. Och grejen är, när en 18-årig kille, min son är 18, när en 18-årig kille öppnar dörren, du vet, de får ju, alltså, det händer ju inte. Alltså, du vet, för honom blir det ännu mer, du vet, viktigt liksom, för han får ju så otroligt, oj, du vet, du måste uppföra så det blir en ryggrödsreflex. I Sverige är vi så dåliga på det med artig, och det är inte så att vi snackar skit om Sverige. Vi kan snacka hur mycket skit som helst om Italien, för det är massvis med skit, men jag bor inte där, va? men det som är att folk kan inte, de är inte artiga, de kan inte uppföra sig. Artighet är som liksom att vaddera de hårda kanterna i vardagen, förstår du? Men när man stöter i så blir det ursäkta, för all del.
Ja. Nej, men jag är uppfostrad av en kvinna. Mm. Hon har lärt mig hur man ska behandla kvinnor och tjejer. Och sen har jag haft en, vet du, en dålig selektionsförmåga. Men grunden är för mig att man respekterar, och det är precis som du säger, det är inte för att de inte orkar själv, utan det är för att man vill hjälpa till bara.
Ja, nej, men för att det handlar om ett skådespel.
Ja. Det är som ett orrspel. Fåglar i naturen, alla håller precis på. Ja, det...
Utom tydligen, du vet, i Sverige. Där
man... Fast, vet du, helt ärligt, det har ringt en tjejpolare till mig. Det var ett tag sedan. Kanske var ett år sedan. Och så säger hon, du, jag träffa en snubbe och han är så jävla fin och jag tycker så mycket om honom. Okej, så vad kul, grattis, vad roligt. Fast jag vet inte hur jag ska göra för att få honom att fatta att jag vill ligga med honom. Och den här tjejen är jättefin. Alltså det är en söt tjej, hon har en bra utbildning och allting. Men hon kan inte få liksom killen att fatta. Och så jag tror att det är fatta. Tror inte att han fattar och inte vågar. Det var ju efter den här MeToo-grejen. Ja. Och då har det blivit någon grej så att han vågar inte liksom ens närma sig henne.
Nej. Det finns ju också en rätt intressant grej. Du vet att testosteronhalten i, alltså testosteronet sjunker med 1% per år. Jag såg en undersökning var det New England jag såg en undersökning där testosteron hade från 1987 till 2002 en undersökning, den sjönk 1% per år hos män. Och det är inte bara att vi, utan det har en stor orsak till det att folk är överviktiga. Men sen kan det finnas andra anledningar. Jag tror att ett samhälle där man totalt har kastrerat manligheten, tror jag, det blir inget bra samhälle.
Nej, men det är inte bara manligheten du kastrerar. Du kastrerar ju kvinnligheten också. För en kvinna får ju inte vara vän och ljuv.
Nej.
Alltså det är givetvis ett eget val.
Ja.
Men på något sätt så är man en sellout om man är det.
Ja.
Förstår du? Mot de andra medsystrarna, om man säger.
Ja.
Så jag tror att det har blivit väldigt komplext överhuvudtaget att vara en människa. För att killar vågar inte liksom ta steget fram, även om det är på ett civiliserat sätt och inte är något jävla äckel som går fram och nyper någon i rumpan. Vilket jag totalt förkastar, och skulle någon bete sig så mot min dotter så det skulle liksom, det funkar inte. Men alltså jag tror att vi får hålla i hatten och styra tillbaka, annars kommer det här bli jättejobbigt. För att jag hörde på din förra podd med Alexander Bard, och det han nämnde om det här med att tjejerna har satt sin sits där de inte längre är helt bekväma, för att det är inga riktiga män längre. Det är någon liten sån här, ja, nu är jag själv vegetarian, men en liten sojapojke som går med så här stora härliga byxor som fladdrar i vinden, och så har man samma mössa som sin tjej och lite annan färg, givetvis inte blå men kanske gul. Förstår du, det är så utstuderat. Och när du och jag och våran tredje vän hade boxningsklubben ihop, så hittade vi det här uttrycket killen på filten.
Just.
Och de killarna har ju återuppstått. Det är de här som alltid har väninnor. Och så lägger de sig bakom sin väninna och ska sova tillsammans. Och så hostar de och så hoppsan, så har helt plötsligt så har det bara hänt. Och det var verkligen inte meningen. Det är klart, min lilla medsyster, att det inte var det. Men förstår du, det har blivit jättekonstigt när tjejer ringer till killar och frågar hur fan ska jag få den här killen att förstå? Då har
en jävligt intressant grej. Har du sett den här när tjejer får välja manliga arketyper under sin äggcykel? Har du sett den?
Nej.
Den är jävligt intressant. För att, och så får de välja då. Du vet. Och så under mensen då väljer de ju poeten och Södermalms lattekillen.
Ingen ont om Södermalm eller poeter. Vi måste säga det så ingen blir sårad. Kränkt menar jag.
Va?
Så ingen blir kränkt.
Nej, du tror inte hela det gänget är jättekränkt av mig konstant.
Jag tror
att jag har bränt alla de skeppen, kan jag säga, i min feministintervju på P3. Vad heter det? Ja, men de väljer då under liksom, men precis under ägglossningen, vad väljer de då? Machomannen.
Ja, det är så.
Mm.
En
biologi.
En reflektion jag fick när det här Ukraina-kriget bröt ut. Vilket är fruktansvärt.
Ja.
Det är liksom, vi kan lämna det. Det är bara fruktansvärt. Men Vitali Klitschko och Vladimir Klitschko. Vitali Klitschko, han är borgmästare i Kiev. Och den andra är hans bror. Och jag har livvaktat Vladimir när han var i Stockholm. Och det är en av de mest skärpta människor. Förutom dig då givetvis. Eller du och vår tredje vän. En av de mest skärpta människor jag träffat. Han är femspråkig, har fyra eller fem universitetsexamen.
Och världsmästare i tungvikt.
Och världsmästare i tungviktsboxning. Och fotomodell för Hugo Boss. Och så var han gift med Hayden Panettiere, en sån här Hollywood kändis. Hur som helst. En super, super trevlig, intelligent, inte alls någon sån här primat typ av man. Men när Ukraina-kriget bröt ut och han och hans bror hoppade upp i tv-rutan runt hela jordklotet med kamouflagekläder och sa nu står vi upp för våra kvinnor eller för vårt land. Det var ingen kvinna som sa då men vi kan också stå upp.
Nej.
Då rördes det i grytorna och då var det inte så mycket liksom tjafs. Och när det sista kom till det sista, eller det värsta till det värsta, och det är krig, det var nästan som automatiskt, där står han som en stor reslig man som som kör, han kan skita i det där. Han kan göra som
han är hur rik han har så mycket pengar
där. Ja. Han kan säga som Kalle Schulman sa, den lilla råttan, när han sa att Sverige, vad är det för jävla skitland? Det finns mycket bättre länder att bo i. Jag skulle sticka direkt om det blir krig. Det är inte
men det, precis, det är nya, de ryggraslösa amöbamännen, va? Men
det behöver inte vara att man ska vara en stor, bullrig, tuff liksom slagskämpe med massa muskler och tatueringar. Man måste bara kliva i.
Precis, och det är ingen som, det är inga feminister som har liksom ställt sig på barrikaderna, för att det är ju, män får inte lämna Ukraina. Nej. Utan de måste stanna och slåss. Du vet.
Ja.
Kvinnor och barn är okej. Men
kvinnor och barn går först. Mm. Och så har det alltid varit.
Ja.
De
är för övrigt, jag har ju boxats förmatch 2 eller 3 gånger till Klitschko-bröderna.
Ja.
De är enorma. Ja. Vilka jävla monster. Alltså.
Ja, men så otroligt.
Ja, trevliga.
Ja, fantastiskt.
Men återigen,
ja.
Stora monster. De är 202-202. Ena är 202, den andra är 204.
Jag tror Vitali är lite längre än vad, än vad
och byggda, Vladimir är. Och byggda som grekiska gudar. Man står, man står där i invägningskön. Så här. Vitali Klitschko, 116 kilo. Paolo Roberto, 66,7 kilo.
Men du vet att han var världsmästare i kickboxing
också. I know.
Ja. Ja, men
och
det,
olympisk
det,
mästare.
Ja. Men det är intressant. Jag tycker min pappa var en riktig man. Sen hade jag velat ge honom några extra egenskaper. Att han, eller kanske kunskaper, insikter. Mm. Om att jag hade behövt honom. Att han hade varit lite mer empatisk i sin, liksom, i sitt mål att tjäna massa stålar. Och han hade massor med stålar. Men då hade det som var värt något försvunnit.
Mm.
Så...
Nej, men det är klart att det finns en massvis med saker man kan lära sig av den nya mannen. Det är klart att inte ska, det är klart att man ska lära sig saker. Det är ju en bra grej som vi gör på ett annat sätt än vår föräldrageneration. Att vi är mer, alltså papporna är hemma och tar del och sådär. Och det är ju nog väldigt, väldigt bra. Sen finns det massvis med liksom gegg som vi har. Liksom. Ja, ja.
Men jag måste få...
Man har liksom mycket av det här gamla liksom med religion och liksom familjen och hur man bygger ett land. Allt det har man bara, så här, bara kastat ut. Och då har man liksom kastat ut barnet med liksom, du vet. Det är mycket, mycket visdomar som har tagit tusentals år att bygga upp. Liksom. Man kastar ut barnet med badvattnet. Så man bara har men det funkar inte. Och så visar det sig att folk är olyckligare än någonsin. Man äter mer psykpiller än någonsin. Det är något som inte funkar i vårt moderna samhälle. Va?
Ja, men det är också för att man nästan tvångsmässigt måste anpassa sig till de här reglerna som är. För att står du utanför det här PK träsket som är, det blir tufft alltså. Det blir tufft.
Fråga mig. Du heter, men tror du inte det håller på att vända? Det känns lite som det verkligen har vänt. Liksom.
Ja, det känns så. Mm. Jag såg faktiskt igår någon tjej, Jordan Peterson. Det är ingen som jag tycker jättemycket om. Jag har lyssnat på honom någon gång. Men han har ett tal om män, att det är män som är fundamentet, för det är de som bygger och så vidare och så vidare. Och hon skrev bara kort och gott, tack alla män.
Kvinnor har också en enormt viktig roll. Vi bygger huset, kvinnor fyller huset. Men det är också så här, när man pratar om det där, han pratar väldigt bra om det där, Jordan Peterson, det kallas ju normalfördelning det där. Att om man tittar på till exempel våldsamhet mellan män och kvinnor, då är skillnaden inte så jättestor. Jag tror att det är 60-40 någonstans, skillnaden i hur våldsamma män och kvinnor är. Men tittar man på extremen, om du tittar på de 100 mest våldsamma personerna i Sverige, är 100% av dem män. Om du tittar på de mest omtänksamma 100 personerna i Sverige, då är 100% av dem kvinnor. Så ute på marginalen så spelar det enorm roll. Va?
Mm.
Så det är ingen jätteskillnad, men det är skillnad. Va?
Fast jag vet, jag är så jävla trött på det här att det ska generaliseras. Mm. Män i sig, kvinnor och så. Jag hade ju, ja det vet ju du, jag hade en bastuklubb, alltså en sån här bögbastu en gång. Och då tänkte jag...
Berätta, du ägde?
Ja, jag ägde en bögbastu, en bastuklubb. Uh-huh. Och för mig så var det givetvis var det bra pengar, men sen var det också, sen jag var liten haft ett intresse av andra människor. Uh-huh. Och hur de har levt och hur de tar sig igenom sina liv. Uh-huh. Och så vidare. För det är tufft för alla. Uh-huh. I perioder. Och det var några av de mest intressanta samtal jag haft. Människor jag mötte där nere. Men jag hade ju någon tanke att, och det var ju lite för min egen skull, jag tänkte om jag gör sån här lesbisk grej, då kommer det ju ner massa tjejer. Uh-huh. Som ser ut som de här som man ser på film eller såg på film när man var yngre.
Uh-huh. Du gjorde en lesbbastu?
Ja. Uh-huh. Och det kunde vi ha två gånger. Det gick inte för att de slogs hela tiden. De slogs hela tiden. Vi fick slänga igen. Och jag fixade så här, man kunde handla sushi. Och jag fixade, jag skulle göra lite så här, du vet. Uh-huh. Som jag tänkte att de vill säkert ha lite mysigt. Uh-huh. Men nej, det gick inte. Det blev bråk och jag blev hotad till livet. Jag ska slå ihjäl dig, din jävel. Nej, men vad säger du? Alltså det var helt... Och killarna, de var så timida och, uh-huh, och lustiga. Och då tänkte jag så här. Ingår det här i att var en man, att man ska slåss och bete sig. Uh-huh. Jag har ju själv slagits och betett mig. Mm. Det är därför bland annat som jag har fått de här 40 domarna. Men jag känner att är det något som folk tror att man måste göra för att vara en man? Att man ska vara bullrig?
Ja, du menar att de spelar män? Då?
De spelar män. Uh-huh. Och nu när jag jobbar på byggen, uh-huh, det stället jag är på nu är faktiskt jävligt civiliserat och man kan prata tvåstavigt med de flesta där. Mm. Men hela jargongen då, för fan, nu ska jag hem till kärringjäveln och ungjävlan och dricka på bärs, va, ut med grabbarna och det är sådär. Och det är som neandertalare. Och de tror också att det är, men det där är inte att vara man. Och de ska vara tuffa som fan och de sätter upp, ta ett exempel, var en sån här kille som satt upp fingret i ansiktet på mig, så han lyssna och titta när jag pratar med dig. Mm. Så jag, vet du, ta bort det där fingret i mitt ansikte, för annars kommer det hända liksom jättejobbiga saker. Ta bort det där fingret i mitt ansikte. Ja, men fan, jag blir rädd när du säger sådär. Mm. Och då tänker jag så, men varför går du ut? Tror du att det här är att vara tuff och vara manlig och bete sig mot folk och hota folk och det här är liksom en helt annan grej. Mm. Jag tycker att det är häftigt om det är någon som man vet. Ta Jörgen Krut, mm, som är en obehagligt bra fighter. Mm. Eller ta Alexander Gustafsson, mm, en briljant fighter. Han skulle aldrig bete sig så mot en, mm, annan människa. Trots att han har, eller kanske på grund av att, ja, han kan. Han har möjlighet att ändra folks liv.
Ja. Jag tränade faktiskt med Hoyce Gracie när han var i Sverige. Jag sparade faktiskt med honom. Jag vann inte.
Va?
Det är han som vinner de första två UFC eller tre. Jag kommer inte ihåg.
Legend.
Ja, legend. Och mer low-key snubbe. Alltså vi var på Sturehof och så var det någon, kände vi de som jobbade i dörren, stod och snackade så där, och sen så han stod bara helt low key bro, och så det här är en kompis till mig från Brasilien, Hoyce, och när de fattar vem det var
så skakade.
Ja, men så super low key, ingen attityd liksom. Mm. Så där. Ja, det måste jag säga, den sparringen med honom, kan jag säga, du vet. Han tog inte i. Det han var så jävla tekniskt. Det kändes som att man varit lurad. Man varit utstrypt och så här. Nej, en gång till, vi kör. Uh-huh. Jävla. Apropå. Jag tänker inte ens på honom. När vi pratar om läskigaste typen man har sparrat med. Uh-huh. Jag tänker inte ens på honom. För att jag fick stryk utan att det gjorde ont. Om man hade velat hade det nog säkert gjort jätteont. Uh-huh.
Men Jörgen gör ont. Det gör jätteont. Från början till slut. Men sen kan man åka och käka bulla med honom direkt efter. Och han är världens mest timida människa.
Ja, det är.
Ja. Nej, men det är, jag tror att vara en man för mig, det är att ta hand om sin familj, ta hand om sina barn. Och med ta hand om, då menar jag spendera tid med barnen. Mm. De första 4 åren har man kommit fram till att det är essentiellt för deras fortsatta liv. Ja. Att de 4 första åren, det är där de första minnena, rutinerna, allting kommer igång. Och det har jag haft med bägge mina 2 tjejer. Att, för jag har haft möjlighet, och i början jobbade jag ju på Rish. Så då jobbade man ju bara fredag, lördag. Mm. De andra dagarna var jag liksom med, försökte att spendera dem med henne så mycket som möjligt. Och nu är jag ju med Bella så mycket det går.
Men det är som de höll på med min exfru, var hemma jättemycket med barn. Hon ville ju det. Och det var så det var, jag ska inte jobba för oss. Alltså, vi byggde företagen tillsammans.
Ja.
De omsatte till slut nästan 150 miljoner mina företag. Hon var ju med och byggde det. Idag har hon ju jordens jättebra jobb, jätteskicklig, supersmart. Sådär. Hon var hemma 2 år. Det förstörde inte hennes karriär. Det byggde. Inte för att jag... Du känner ju mitt ex.
Ja.
Gick hon att tvinga att vara hemma?
Alltså det är typ den sista. Nej, men vet du...
Vi kom överens. Hon ville det.
Men det är också intressant, tycker jag, att det finns så mycket gamla uttryck. Ett av dem är... Äpplet faller inte långt från päronträdet. Och när man ser på Enzo, din son, så ser jag en kille som, han har växt upp i en trygg miljö. Han är trygg och han är fin, han är respektfull. Och det är också, alltså, han ser ju mycket på dig. Du har gjort dina misstag. Du har hållit på att spela apa när du var yngre. Vilket jag också har gjort. Men det har ju lärt mig något.
Mm.
Och att man har den receptionsförmågan och kan ta in de sakerna och göra om det till något bra. Det tror jag inte är liksom alla som kan. För många köttar på oss och skyller dem på sitt förflutna.
Alltså, min son, han är allt jag drömt om att vara.
Magiskt.
Alltså han har A i alla ämnen. Jag tror.
Men jag hoppas att det hade aldrig du. Hade du en A?
Du kommer inte ens ihåg betygssystemet. Vi hade 5 som högst. Vet du, en så höll på med min morsa. Och så här, först jag sopa i skolan. Så sa min morsa, du vet att din pappa hade högsta betyg i flera ämnen.
Det är bra.
Ja, jag hade högsta betyg i idrott.
Bör du häpna.
Historia. Syslöjd. Sen hade jag skitbetyg i alla andra.
Men där också, ta bara syslöjd. Det är också, det är jag, alltså jag och Bella, min yngsta tjej. Vårat största gemensamma intresse, det är väl andra världskriget och historia.
Mm.
Och sen sy och sticka och fixa. Hon stickar, när inte hon läser böcker så stickar hon.
Mm.
Och det, ja, det är magiskt.
Stickar du?
Nästa fråga. Jag kan,
jag, på riktigt,
ja. Ja, jag kan sticka. Fast
jag kan också sticka. Men
jag kan inte trä på första stickan. Förstår du? Men annars kan jag sticka.
Du snackar med killen med 5 i sysslöjd. Alltså för er som är lite yngre, det högsta betyg.
Ja, jag sydde en skjorta när jag gick i 9 till mig själv.
Ja, men det gjorde jag också. Det var jag och Roberto. Galning Roberto.
Främlingslegionärs Roberto.
Ja,
är rektor. Nej, han är.
Han är rektor.
Fortfarande, ja.
Han är grym. Vi var ju korgossar i katolska kyrkan. De valde ju de
nu
2.
Nu börjar bli perverst här.
De valde de 2 som de trodde skulle bli präster. Och då var jag och Roberto som var då antagligen de bästa. Han blev främlingslegionär och jag blev proffsboxare.
Ja, det är bra. Men vet du, det jag känner nu som när vi börjar prata om Enzo. Jag vet, eftersom jag har träffat er, jag vet hur du prisar honom till honom.
Mm.
En av de få misstagen som jag i efterhand har insett min pappa gjorde, det var att han aldrig sa till mig. Han var så jävla stolt över mig. När vi gjorde filmen eller när jag hade tävlat, jag kom hem från junior-EM och vi hade hade kommit tvåa i lag, hade med mig en stor jävla buckla, så sa han, gå och byt om och sätt och jobba. Han hade en restaurang. Ja. Istället för att bara, wow.
Ja.
Och jag, å andra sidan, när Bella, då min yngsta tjej, när vi bodde i Kalifornien och hon gick på sin gymnastik, det var inga tävlingar, det var träning. Och jag satt där ändå. För att det ger mig också så otroligt mycket. Att säga att man älskar någon eller vad duktig du är, det är en viktig grej.
För mig med relationen med Enzo, där är kampsporten så otroligt viktig. Han är ju väldigt skicklig, liksom. Han ska plugga. Han är ju superduktig i skolan. Det är hans väg. Alla bara frågar, ska han gå mars? Men jag brukar säga det så här, men han tränar, han är jätteduktig. Så här, men tävlar han, då måste han träna varje dag. Mm. Och det tar för mycket tid. Han ska plugga. Det är hans väg.
Ja.
Däremot är han en svintuff. Han sparar ju med UFC-killar, Oliver Bergkamp här och tränar ibland och så. Ja. Och gör bra mot dem, liksom, även fast han bara är 18. Men för mig, en otroligt viktig del att uppfostra sonen, det måste jag säga, i kampsporten. För att det finns en otrolig sätt att brottas. Om du tittar på alla däggdjur, de brottas. Man kommer nära, man är fysisk. Du vet, vi har en sån jäkla djup relation. Och det är också att du på gamla sättet, du lärde din son något. Om du nu var snickare eller husbyggare. Eller,
som det gick i arv, ja.
Man är, och pappa var expert på det. Du hade en kunskap. Och för mig som har, jag menar, gjort näst mest proffsfight i svensk boxningshistoria, jag har varit svensk mästare i taekwondo och kickboxing, jag har ju erfarenhet och kunskap. Även fast man börjar få stryka av honom nu, så är jag fortfarande den som sitter inne med kunskapen.
Men det är viktigt, och kampsporten också, jag tror det är viktigt för pojkar, även för tjejer, att få vara del av någonting. Och om man tar då All Stars, där jag tränar, jag har tagit dit problemkillar och jag tar dit vanliga människor också, för att de ska få ta del av det här. För mig så är det perfekta universum. Det är alltså alla religioner, de två könen som jag känner till, det är både killar och tjejer. Det är alla raser, det är alla människor är välkomna.
Och det är aldrig något problem.
Aldrig.
Det är aldrig någon som pratar religion.
Det är aldrig någon som fingrar på någon tjej, det är aldrig någon som beter sig. Det har hänt någon gång att någon har liksom kommit ner och spelat lite Tarzan, men de brukar inte komma tillbaka.
Varför då?
Ja. Nej, men det är liksom, det är perfekt där. Och att få vara del av den där familjen är något som är värt mycket. Det är något som är värt mycket för en kille som kanske har varit på glid. Vars föräldrar har haft någon social problematik, eller om de har haft missbruk eller vad det nu är.
Ja, men det är som en gamla Leffe.
Ja.
Han sa alltid från gathörna till ringhörna. Ja, vilken mästare att träna folk och liksom ta folk och du vet.
Ja, ta ett typexempel, det är Alexander Gustafsson som har levt har du läst hans bok förresten?
Nej.
Läs den, det är magi, för då fattar man mycket liksom. Den här killen han har varit riktigt illa ute, men han har hämtat upp, och han är som nu, det låter nästan som en böckling, men han är en magisk man och pappa, och jag ser hur han behandlar sina barn när han är på klubben. Men när jag kommer med de här problemkillarna som inte har någon grund whatsoever, de är helt kalanka. Om de har några föräldrar så är de riktiga ras, bägge två. Jag tar ner dem, de får träffa Alexander, han skakar hand och så säger, vad heter du? Jag heter Kalle Kula. Jag heter Alexander. Och killarna är som frälsta. De har fått träffa honom. Och det gapet som är efter när de har fått möta honom, då har man 10 minuter på sig och liksom implementera sunda värderingar i de här killarna. Så du vet vad Alex har råkat ut för. Nej, det är det här och det här. Det får man läsa i boken. Men aha, wow. Och då ser de det är hands on. Det blir inte mer hands on än när det står en stor jävla blond bonde framför en och skakar ens tass. Liksom. Det är otroligt viktigt. Kampsport det är bästa skolan. Det
finns ingen, och även för en sån kille som Enzo som liksom har allt annat än problem, men för honom är det åt andra hållet, att så här, man får komma ner, man träffar killar från förorten, men de vill ju liksom ta huvudet av folk, va? Så att du får bygga den här liksom, alltså du får möta, du får liksom motstånd, tufft, någon försöker göra illa det, och sen så sitter man i omklädningsrummet och så, med lite blod i näsan och är polare liksom. Ja.
Kom ihåg våran bastu som vi hade på Starfight. Det låter lite konstigt efter att jag berättat om din bastuklubb.
Det var inte en sån bastu.
Nej, men kom du ihåg han Geir?
Ja. Just det.
Han gjorde alltså en doktorsavhandling.
Men du måste berätta, det dök upp en norrman. Kom, ja, så, du måste berätta, han och bara träna, alltså värsta.
Han kom upp, vi hade ju Starfights då.
Ja, det var ett proffsstall.
Ja, och vi, varje dag.
Så dök upp någon skum
typ
norm.
Klockan två så gjorde vi våran träning.
Ja, proffsen tränade.
Ja, och så
dök upp en norrman från ingenstans.
Och han satt med oss och bast och han sa ingenting.
Nej, han var ju ingen bra boxare.
Nej.
Så vi tänkte så, vad fan är skum?
Men han var jävligt trevlig.
Supertrevlig, men så här, i början fattade man inte vad han gjorde. Men han skrev en doktorsavhandling om oss.
Den hette Den brutna näsans estetik.
Just det.
Och så alltså han gav ut en bok om det här fenomenet.
Sociala relationer.
Exakt. Ja. Och det här fenomenet som det är. Det som sägs i bastun. Mm. På Starfight, det stannar där. Mm. Och där kan man, det är så nakna relationer i dubbel bemärkelse. Så man kan sitta där och berätta. Det var också det den här på örnen var.
Precis, jag vet exakt vad du är på väg någonstans. Det är faktiskt en av de viktigaste meningarna i mitt liv. Det är Peter, en polare till oss, som sa till dig, men hos mig fastnade det. Han sa till dig.
Du, jag menar du, att det inte fastnade hos mig.
Micke är alltså 2 meter, så han är lite hotfull.
Det gled av.
Ja, det gled av. Ja. Vad heter det? Nej, men du hade torska för några smält till någon jävel som hade varit dum i huvudet. Du hade rätt. Det var ingen snack. Men då sa Peter till dig. Ja, han sa till dig, Micke, ditt liv kommer bli mycket enklare när du slutar försöka uppfostra världen. Mm. För att det finns så jävla mycket dumskallar som fan ska ett kokstryka. Alltså. Men vad hjälper det liksom?
Buddha sa.
Oj. Buddha.
I linje med det här. Något liknande. Jag kan inte ord för ord. Men om du någon gång har en fiende, så sätt dig vid flodens kant och vänta. Så snart kommer han flyta förbi dig. Mm. Det vill säga, du behöver inte ta tag i det. Du löser sig själv. Mm. Vissa säger karma is a bitch. Mm. Och det löser sig själv.
Nej, men det kommer jag ihåg, alltså hela den här grejen. Jag kommer ihåg när man så här försökte i slutet vara kriminell och hamna i bråk och så. Jag kunde stå ja, men så här på Slussens tunnelbanestation liksom. Så var det någon jävla gäng där. Hamnade i slagsmål. Ja. Helt själv. Hur i fan gick det till? Kom jag på vad det var? Du vet så här, det kom en jävla stökigt gäng där. Då tittar man ju på dem. Jag tänker inte sänka bäcken. Man bara säger, men vad är det? Man säger så jävla, men så superkorkad. Men så här, vad vinner man nu? Du är själv. Ja. Så här, ingen ser dig. Du behöver inte ens spela tarsan för någon. Så här. Utan men det bara, vad glor du på? Men som så jävla.
Men jag träffar en kille på, du känner honom också, som nu är av hela den här kriminalgrejen. Eller vad heter det?
Kriminalitet.
Ja. Han hade mött en UFC-kille, en svart stor kille. Mm. Och de hade stått och pratat, och den här killen var lite stöddig, och den här killen som vi känner då, han sa, jag måste fan slå på den här. Och han var ju i min storlek, den här UFC-killen. En riktig tuffing. För jag frågade honom, vad har hänt med ditt öga? Du har sytt ditt ögonbryn. Ja, då berättade han. Och han sa, jag kan inte förklara varför. Men det var nästan tvångsmässigt. Jag måste smälla till honom för att visa mig själv att jag inte är en fegis. Och jag bara, vad fan skämtar du? Du är ju snart 50 år. Vad snackar du om? Eller han är nog 50 år. Men han bara, nej men jag kan inte ta att han säger sådär. Han hade sagt någonting. Så då skulle de slåss. Och det är på apnivå på ett sätt, men samtidigt så ja,
han... men grejen är, du vet grejen, när man var i de här kriminella gängen, vad folk inte förstår det här när man säger din mamma är en hora och sånt där, du vet grejen är att det är inte enda kapital i de här gängen är ju våld. Den dag du kan kalla min mamma en hora, den dagen, det handlar inte om det, utan det handlar ju om att den dagen de kan göra det ostraffat, så har de ju liksom avväpnat mig från mitt våldskapital. Jag är ingen, va? Så det är därför man måste alltid försvara. Det där är en jävla, att växa upp med det, det är ju svårt att avprogrammera. Det har ju tagit typ tills nu 50 jävla bast och få bort det där, va?
Men du vet, jag har ju jobbat på anstalter för ungdomar som har gjort alltså mord och allmän farlig ödeläggelse, de har sprängt och levt rövare. Och på en av de här avdelningarna så var det en kille som satt på isolering en gång, apropå det här med överslagshandlingar. Och han hade fått stryk i hela sitt liv i stort sett. Mamman träffar en ny kille. Han tar den här killen beter sig mot honom. Och han tar en kniv och säger till den här killen, om du försöker göra någonting en gång till med mig eller med min mamma, så kommer jag att döda dig. Och så blev han satt. Han fick något år.
Och så fick han vad gjorde han något då?
Han gjorde ingenting. Men han hotade honom till livet och drog upp en kniv och han blev rädd den andra. Och givetvis ska han ha ett straff. Men det som hände när jag gick in då i den här isoleringscellen, för jag älskar att prata med folk, och speciellt sådana som har gjort något. Behöver inte vara att man har hotat någon med kniv, men res jorden runt eller vad fan, vad som helst. Det är bara intressant. Så vi satt och pratade. Vi satt väl i 2 timmar. Och sen bara bröt han ut i gråt. Och så sa han, det enda jag ville var att bli älskad och sedd. Och det var en fin, från att ha varit liksom en lite läskig typ, jag tänkte vad fan är det här, men jag klarar mig fysiskt, så satt jag liksom och klappade honom på huvudet och han satt och grät isolerad på ett ungdomsfängelse, som man inte får säga. Men det är av de här unga killarna, och det är det jag brinner för nu, som jag vill jobba med. Få stopp på den här gängkriminaliteten som är alla dödsskjutningar, nyrekryteringen. Jag har massor med, jag har ett par bra projekt på gång. Och jag vet, och jag är expert i ämnet, inte för att jag har läst en massa böcker, utan jag har varit där. Och de människorna jag har runt mig har varit där, förutom de som är poliser då, som också ska jobba med oss. Men i den här, som jag sa, det är mitt kall. Och där ingår också det här att man som förälder fattar prioriteringarna. Om du ger din kille eller tjej en ny telefon för 20 lax så att hon kan visa sina kompisar. Jag vet inte vad det ska fylla för funktion, men kanske någon. Istället för att hon har en iPhone 2 eller vad fan de nu heter, någon som inte är så ball. Men att hon har pappa där hela tiden. Pappa skjutsar henne till träningen, pappa skjutsar henne tillbaka. Att hon har den här alltså det här
ovillkorliga kärleken.
Ja, och det här fundamentet, och att föräldrarna är något man kan lita på. Ja, alltså om folk, när jag jobbar på SIS som det heter då, så ibland så kunde jag se killar och så tänkte jag, fy fan, hur kan man bli så skev som han är? För det är vissa brott som var där, var ju bara helt, jag kan inte jobba med sexbrott för då det går inte. Men det var ju mord och försök till mord, allting. Och jag tänkte, hur kan man bli så här skev? Och så kommer föräldrarna in. Och så blir det, aha, okej, jag fattar. Jag fattar. Nu är det helt klart.
Vi har ju en av våra bättre kompisar som är dömd för mord.
Ja.
Apropå dåliga hemförhållanden.
Ja. Nej, det är... jag har aldrig liksom gjort illa folk på det sättet eller ens varit nära, men jag har känt känslan, och det handlar inte om man har suttit 10 år på Kumla eller om man har suttit 1 månad på Asptuna. Det handlar om att ha en receptionsförmåga och kunna förstå varför det här har hänt. Ja. Och många av de här killarna som jag har träffat nu, jag pratar med en av dem idag som fortfarande sitter inne, men som är en, han är en juvel. Han är 1,90 lång, han är snygg, ser ut som en jävla fotomodell och har värsta kroppen, och han är ett as på fightas, och han är superödmjuk, och han skötte skolan när jag jobbar med honom. Det är en jättebra kille. För mig vore det alltså nästan kriminellt att vända honom ryggen och inte ge honom möjlighet till en retur i samhället. Och det hände ju mig när jag jobbade där på SIS. Jag pratade för mycket, jag vårdade för mycket, och de skulle förvaras. Och för mig är det liksom, det funkar inte.
Nej, det där är ju problematiskt. Det pratas så jävla mycket om hårda tag och straff och sånt där. Och det, jag tycker det är helt rätt. Vi måste ha hårda tag, hårdare straff. Men man måste kunna göra två saker samtidigt. Utan så här, trycker man till allting stenhårt. Det är klart att det har varit helt absurt som det har varit nu under de senaste åren. När du kan göra de mest bizarra brotten.
Det är också, på grund av det här jävla kränkhetshelvetet som har brytit loss. Mm. Eller brytit ut. För att nu, om du mördar någon och är 16-17 år, så kan du max få 4 år. Under de 4 åren behöver du inte göra ett jävla piss. Du kan bara sitta och kolla på Netflix. En gång i veckan så får du 250 spänn. Då ska du köpa cigg och godis för de pengarna. Det kostar 8 000 per dygn att ha en kille på SIS. Och det är bara att räkna i 4 år. Och de gör ingenting under tiden. Ja, men det finns skola, säger de. Ja, men den är frivillig. Har de här killarna karaktär? De går inte till skolan om de inte behöver.
Självklart inte.
Nej, de käkar godis och kollar på Netflix. Och blir superstjärnor. För när de har, som han, Diamant Salihu sa i den här Tills alla dör. Han sa just det. Tills alla dör. Och det här kommer att fortsätta. För när de har gjort sin 4 och har blivit en 100 kille och kommer ut igen, så är de Elvis i den kriminella världen. Så att det, och i botten, med några väldigt, väldigt, väldigt få undantag, så är det frånvarande pappor och en dysfunktionell relation med sin pappa. Och det är därför som jag nämnde det här, du och Enzo, ni spenderar tid tillsammans, men också att du förklarar för honom liksom vilken jävla höjdare han är. För det är viktigt, du är hans gud, även om han inte han skulle hellre hugga av sig handen och säga det. För så är det.
Den är så rolig när Micke, vet du, för fan, han slår ju rätt hårt, alltså. Du hade sparrat med honom, så lät han slå lite i kroppen. Micke, vet du, sen så när han förstod att du var vegetarian, det är ju fan det roligaste. Han trodde jag skojade, han trodde att jag bara Micke, ja, nu vet du. Nej.
Men vet du, där jag blev vegan också 6 månader i USA, och det var om möjligt ännu bättre. Fast jag orkade inte, för Bella vill baka och greja. Och jag kände mig bara helt som världens sämsta pappa. Man inte kan baka. Jag kan inte smaka för ett ägg.
Varför ska du vara vegan?
Nej, men jag ville testa. Och det var bra. Man hade en jävla återhämtning. Men det blev jobbigt. För jobbigt.
Så men hur får du i dig alla sådana aminosyra? Man behöver ju käka kosttillskott och sånt. Du får inte i dig det.
Som vegan, alltså som vegetarian, är det inga problem. Det har jag frågat vår tredje kompis om. Men som vegan, då kan det bli lite stökigt. Man får ta lite tillskott. Men det är inte, för mig är det inte intressant. Det är för extremt också. Jag tycker det är liksom, det tar lite väl långt.
Ja, hur avslutar vi det här då?
Ja, jag vet inte.
Vad säger vi när vi sitter här om 10 år igen då? Fan, du är 60 då, Micke, är du inte det?
58 om jag får be.
58?
Ja. Ja, vad säger vi om 10 år?
Mm.
Fan vad tiden har gått. Tänk om vi hade... Nej, det kommer inte du och jag säga, för vi har gjort så mycket.
Ja, men det är väl lite sådär på slutet av livet. Nu är vi inte där, men förhoppningsvis. Vi hade faktiskt en nära polare som dog, du vet.
Ja, jag vet.
Så att det kan ju ta slut. Han var lika gammal som mig. Han dog igår. Rest in peace. Ja. Vad heter det? Hjärtattack. Nej, men man vill ju att livet ska vara en berg-dalbana. Man vill ju liksom så här, och det har man ju gjort. Nu kan man ju liksom lugna ner det lite.
Ja, men jag har ju levt, alltså jag har gjort grejer. Det är ju helt sjukt när jag är ute och föreläser. Folk tror inte att det är sant.
Mm.
Jag förklarar, jag har varit liksom elitidrottsman, och sen får folk tycka vad de vill. Ja, men han har ju bara men du vet ju själv som boxar. Så jag har gjort det, jag har varit filmstjärna, jag har varit ute och trampat på ställen där man inte ska vara. Alltså jag jobbar på polis, jag fick betalt för att stöka med polisen. Det är mycket värt bara det. Men när jag är ute och föreläser så, alltså folk tror knappt det är sant, va? Och jag säger det, jag brukar avsluta med att det är bättre att ha en tjock plånbok, eller ett tjockt fotoalbum eller en tjock plånbok när man väl tackar för sig.
Då slutar jag där. Tack för att du kom, Micke.
Tack för att jag fick komma, och din fantastiska mat. Den var galet bra.
Samarsan och tomater hittar man på Robertos pizza.
Reklamfritt här.
Kungen av tomater. Mm. Tack, Micke.
Tack själv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.